Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha en viss Makoto i hörlurarna. Hur mår du?
Jo då, det är bra tycker jag. Ja, lugnt och ledig för en gångs skull. Tror jag sa i någon annan podd igår också. Men när man är ledig så brukar det ofta sluta med att man sitter och poddar istället. Men det finns ju värre saker än att sitta och köta fotboll. Så att det är bra skulle jag säga.
Ja, det gläder mig att höra. Jo tack, det går bra. Det har varit lite landslagsfotboll. Jag vet att det är många där ute som inte är ett stort fan av landslagsfotboll. Jag som tysk, nej, jag ska inte dra alla över ett streck här. Om man är tysk då gillar man landslagsfotboll. Men jag brinner lite extra för landslagsfotboll. Jag tycker den är extremt...
Är du inte trött på Jogi Löw då?
Jo, på ett sätt. Det är. Men hjärtat bultar ju för landet och jag hoppas ju att laget ska kunna hitta rätt igen. Mot Nordirland såg det lite skakigt ut, kan man säga.
Ja, Nordirland gjorde det bra, alltså, tyckte jag. De är ändå ganska hårda, alltså lite elaka. Man fattar att de har vunnit sina matcher riktigt, men sen Tyskland ska ju lösa det där. Alltså.
Ja. Precis, de gjorde ju det till slut, men det var lite onödigt spännande tyckte jag personligen.
Men bara, inte för att vi ska slänga ut oss på ett sidospår direkt, men jag måste ju fråga, med tanke på att du håller på Tyskland som ändå är så pass liksom bra nation, när det kommer till Sverige så kan jag ju se den här fascinationen, man hoppas på att ta sig till EM och att det finns en spänning i det. Finns det en sån spänning för liksom, man håller på Tyskland och tittar på det här? För man vet ju att Tyskland kommer gå till EM eller VM förr eller senare.
Jag förstår vad du menar. Alltså, det är ju en annan aspekt lite, speciellt när det kommer till Tyskland. För mig är själva kvalet, det är ju en transportsträcka.
Ja, såklart.
Man vill inte låta kaxig, men man skulle också vara dum om man säger att man räknar med att kanske Tyskland inte tar sig till EM. Jag räknar ju självklart att Tyskland tar sig till EM.
Ja, det gör
det är lite
alla.
Mer av att jag i dessa matcher tittar mycket på spelet. Hur spelar de? Vilka får spela? Mm. Och man har ju en ståndpunkt där man kan vara nästan larvigt kritisk. Ändå om någon spelar bra kan man ändå verkligen peta på vissa detaljer och säga det där var inte tillräckligt bra. Det är kanske dags för någon annan, eller någon annan ska kanske få chansen där istället.
Precis, ni har ju era Marcus Bergare, om vi säger så liksom.
Exakt, exakt. Så det blir ju nästan fånigt när man jämför den kritik man ger vissa tyska spelare jämför det med mindre nationer som kanske inte alls har samma högsta nivå. Jag till exempel varit inne på nu, jag svär kanske i kyrkan nu, speciellt när jag pratar med dig också, lite roligt. Jag är ju inne på att Toni Kroos har gjort shit i landslaget. Jag tycker att han är fortfarande en av världens bästa passningsspelare. Han är oerhört skicklig med boll, blick för spelet, you name it. Alltså han är en toppspelare. Men den vägen Tyskland är på väg att gå, så har han inte den rollen tycker jag längre som passar honom och landslaget. Jag tycker att det stannar av för mycket på honom, och när man har en spelare som Kimmich som har kommit in i det där centrala mittfältet nu och har liknande egenskaper på ett och annat sätt, så tycker jag att det är kanske dags för Kroos att kliva av och låta andra spelare komma in som skulle kanske tillföra mer till det spel Tyskland borde spela. Sådana saker till exempel, det är ju sjukt egentligen att säga.
Nej, men får jag gissa på att Kroos mest går omkring och ser ganska omotiverad ut?
Ja, alltså, ja, lite. Alltså,
jag
det är ju
den bilden av Kroos ganska väl, kan jag säga.
Det är ju, han är ju, som du också vet och som ni lyssnare vet, han är ju så otroligt duktig med boll och lägger de där bollarna, djupledsbollarna och de där enkla passningarna i sidled. Men just det Tyskland som behöver nu, tycker jag, det behöver mer, lite mer enkelt spel i det avseendet att man kanske släpper boll snabbare. Och en annan spelartyp. Jag hade ju, min dröm är ju till exempel till EM 2020, VM 2022. Blickar man lite fram, för jag tror EM kommer man fortfarande spela. Men EM 2022, VM, fan, sorry.
Qatar 2022.
Qatar, ja, tyvärr.
Tyvärr.
Skulle jag vilja se till exempel en Kimmich, en Emre Can och en Goretzka eller Kai Havertz som bildar ett mittfält, ett centralt mittfält.
Alltså rak 4-3-3 då. Alltså Havertz känns ju som att om han fortsätter på den här utvecklingskurvan, då ska ju han vara självskriven. Ja. Goretzka kan jag känna borde vara det, men det beror ju på lite känns. Det här är bara spontan känsla med att han inte riktigt har ändå superlyft i Bayern München.
Jag håller med dig till en viss del. En sak måste man dock understryka. Han är tyvärr nästan en glasspelare. Han återigen nu fick han opereras i veckan för en form av skada i låret och kom vara borta ett par veckor, så han är verkligen en spelare som går sönder hela tiden. Inga större allvarliga skador, men hela tiden någonting. Och jag skulle kunna tänka mig, om han skulle få kontinuerlig speltid i Bayern München, då skulle han verkligen kunna blomstra ut. Han är en riktigt fin box-to-box player och har fina egenskaper framåt.
Ja. Alltså, men Goretzka, Kai Havertz känns ju så spontant som spelare som absolut ska vara självklart. Havertz skulle man väl vilja ha längre fram, kanske, tänker jag.
Jag tänker mig, om man skulle bilda, nu blev riktigt fint sidospår, jag kan inte alls klaga på det här, men vi fortsätter lite till på det. Vi kommer snart snacka om Champions League och lite sånt som är lite närmare.
Ja, vi får ju hinna prata med Emre Can nu innan då.
Exakt, precis. Precis, för han är inte i CL. Ja. Ja, det kom vi också till. Men heter det, jag skulle vilja se Goretzka som en spets då framför Emre Can och Kimmich. Många höjer sig på ögonbrynen och tänker, vad fan ska Emre Can göra i ett landslag?
Ja, men lite
när han
så.
Inte ens spelar. Men jag tycker bara det där korta inhoppet mot Nordirland visade en skön inställning. Han spelstil också, han är duktig med boll. Men han är också stor. Alltså han påminner mig om den gamla skolan, en Michael Ballack lite. Få in den här robustheten. En Kimmich bredvid honom som gör det där lite flexibla, vinner mycket boll och är snabb med fötterna. Och sen har man då en Goretzka framför som löper in i boxen mera. Och sen kanske Reus kommer att tacka för sig till 2022. Så har man en Kai Havertz på höger. Kanske en Gnabry och en Sané som laborerar där. Sané kanske lite mer som vänsterytter och Gnabry som en form av anfallare nästan. Liten fri roll där uppe. Och sen en Kai Havertz som är till höger men som viker in så att man har
tre gubbar som är ganska fria på det där offensiva mittfältet. Och sen en Thomas Müller på topp, eller?
Nej, inga Thomas Müller tyvärr.
Synd. Nej, Timo Werner antar jag.
Ja, men jag tänkte mera nu Gnabry, Leroy Sané och Kai Havertz.
Ja, just det, vi blir en gubbe för mycket om vi ska ha in en anfallare. Ja, just det.
Exakt, så det blir Gnabry mera. För jag tycker Timo Werner, hans spelstil, han är grym spelare, han levererar Leipzig, men han är bättre när Tyskland skulle möta kanske bättre motstånd vart det finns ytor bakom backlinjen. Och vanligtvis möter Tyskland motstånd som är sämre eller vill vara hellre längre bak med backlinjen. Så det, ja, hans ytor kom inte upp helt enkelt. Men ja, det var det Tyskland för nu. vi blickar framåt till närmare tid, tycker jag, helt enkelt, och kikar lite på Champions League som kommer och vilka fina matcher där. Och med det kommer vi självklart snacka lite om lagen per se och hur det går i ligan för dem. Så jag tycker först och främst kan vi ju blicka, eller bara säga helt enkelt, tycker jag, vilka matcher som vi kommer se nästa tisdag.
Alltså det är ju tuffa schemakrockar direkt, alltså.
Oh ja, alltså vi har ju till exempel på tisdag Napoli-Liverpool repris från i fjol när de möttes i gruppen. Liverpool gick ju vinnande ur när det kom till att avancera i gruppen, som alla vet. Sen har vi ju Dortmund-Barcelona, väldigt intressant möte, tycker jag personligen. Vi har Benfica-Leipzig, intressant, rätt så jämlik på ett sätt. Leipzig som inte är lika van som Benfica ute i Champions League. Vi har Lyon-Zenit, Inter-Slavia-Prag, Ajax-Lille och sen ett Chelsea under Lampard som möter ett, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det, ett Valencia som är lite som ett Titanic som har precis börjat sjunka ordentligt igen.
Alltså de har ju sett det där isberget under, det dök ju plötsligt upp under sommaren framför dem på något sätt, och det var ju när den här konflikten mellan Peter Lim och då sportliga ledningen med Marcelino, tränaren, och Alemani, sportchefen, då liksom uppdagades. Och att de till att börja med var ju extremt oense om vilka värvningar som skulle göras och så vidare, vilken väg det skulle gå. Det kändes några gånger som att det ändå liksom lugnade sig. Och sen kom ju den här totalbomben igår då, från absolut ingenstans, att Lim då sparkar Marcelino utan att faktiskt ge någon anledning till varför man sparkar honom. Och det är det som är fascinerande och det som har gjort så många Valencia-supportrar förbannade och spelare förbannade. Aldrig sett att spelare går ut på det sättet de har gjort på sociala medier och stöttar tränaren och liksom frågar sig, vad är det? Det här är inte rättvist. Och går ut och säger så rakt ut. Albert Celades som kommer in har gjort det jättefint med U21 och sånt tidigare, men är väl väldigt orutinerad när det kommer till klubblag i allmänhet. Han har ju inte någon lätt uppgift att komma in i den här truppen när de har blivit av med en tränare de tycker om så pass mycket. Det är en otroligt konstig situation som pågår i Valencia just nu.
Ja, det känns ju som att det där isberget som man såg framför sig, istället för att på något sätt undvika det, under landslagsuppehållet tog man bara den högsta växeln och åkte rakt in i det.
Lim har ju letat efter det.
Ja, scoutat efter det här isberget.
Men det var inte det radar liksom som ser, va? Där har vi ett isberg. Kör vi in.
Nej, fy fan.
Alltså det är bedrövligt hur det ser ut. Men man hoppas ju att de ändå kan liksom resa sig. Men det kan ju också bara totalt fallera alltihopa. Jag tror nog att andra lag som ska slåss om Champions League-platser, typ ett Sevilla, sitter nog och gnuggar händerna ganska rejält här nu när de ser vad som händer med en av deras främsta konkurrenter i den kampen.
Verkligen. Ja, innan vi går vidare till de andra matcherna som spelat på onsdag, tänker jag att vi stannar lite här. Vi är inne här nu på Valencia. Om vi blickar då på andra sidan, de ska ju åka till Stamford Bridge i London och möta Chelsea. Ett Chelsea som har fått lite kritik under inledande säsongen. Jag tycker det är nästan lite larvigt på ett sätt, för man visste att det här är ett oprövat Chelsea som inte har kunnat värva, som har många unga spelare, och där är mycket som hänger löst helt enkelt fortfarande. Man inledde ju med en 4-0 förlust mot United, som vart resultatet kanske inte speglar matchbilden. Behöver inte gå in på den, för alla vet nog om den matchen. Men senast tappade man ju när vi spelade in det här, så har inte nästa omgång spelat sen, men senast var det ju Sheffield United matchen vart man ledde med 2-0 och tappade till en 2-2 istället, och Lampard har ju kritiserats lite hit och ditan. Men hur ser du på det här Chelsea som har det lite tufft, som ska möta det här Valencia som är i ett form av oklart vakuum?
Alltså Chelsea blir intressant att se med det här laget, för det är ju väldigt mycket spelare som nu har blivit bärande. Alltså jag tänker på en Tammy Abraham, jag tänker på en Mason Mount, två stycken otroligt positiva utropstecken under början av säsongen här, som inte riktigt ändå har rutinen av liksom CL-spel och internationellt spel. Och att se dem här i den miljön ska bli jätteintressant, att se hur mycket kan de leverera mot liksom vettigt, alltså Anna icke-engelskt motstånd. I övrigt så alltså laget i sig, det finns ju väldigt många positiva aspekter att hämta i Chelsea, att de här spelarna ändå har levererat, de som har kommit tillbaka från de här lånesessionerna i Championship och så vidare. Men jag är ju tveksam om det här håller, för det känns som att sådana tapp som de gör mot Sheffield, det kommer ju kosta dem rejält i ligan. Jag tror att de kommer få det otroligt svårt att ta en fjärde plats då. Det känns som att Arsenal har ett litet försprång jämt emot Chelsea United i den kampen. För jag ser ju fortfarande City, Liverpool och sen även Tottenham som något mer överlägsna. Tottenham har ju börjat svajigt också, men de har ett sparkapital i form av att Heung-min kommer komma igång förr eller senare. Harry Kane kommer komma igång förr eller senare. Och då har de det sparkapitalet. Men om vi pratar just CL här så tror jag att Chelsea hemma på Stamford Bridge mot Valencia. Alltså det är otroligt svår match att sia hur det ska kunna gå riktigt. Och det beror ju mycket på hur Valencia svarar på det här. Alltså kaoset som har varit på något sätt. Kommer man sluta sig upp runt nye Celades eller kommer han få ett rent helvete med den här truppen som fortfarande antagligen är missnöjd över sin, alltså att Marcelino har dragit. Så det är otroligt svårt att sia skulle jag säga.
Oh ja. Ja, det blir rolig match i alla fall.
Ja, men det är ju det som är så synd. Alltså jag blir ju så arg och jag vet att jag drog någon rant om det här förra säsongen också. Att, ja, men vi har infört 7 matcher för att man ska kunna se fler. Men vad trevligt. Inter Slavia Prag och Lyon Zenit. Alltså, inget ont om dem, men man vill ju lägga Chelsea Valencia eller Dortmund Barca eller Napoli Liverpool där. Eller åtminstone titta på spelschemat och flytta saker så att du kanske har... Säg att Valencia istället möter, vilka är det som är mer i den gruppen? Ajax och Lille, typ att det är Valencia, Ajax och Chelsea-Lille samma omgång som Dortmund-Barca. Alltså för att nu har du århundradets krock. Och sen om vi tittar dagen efter så har vi ju samma typ av krock också.
Exakt.
Så att alltså, dubbelskärm är en sak, men trippelskärm den är ganska jobbig ändå. Den är, åtminstone den är när man sitter jobbig. I hemmiljö. Ja, det finns tv, dator, mobil, absolut, men... Viaplay hanterar bara vissa antal människor samtidigt inne på kontot om vi säger så.
Exakt, det har du rätt i. Ja, nej, man får klura ut det. Man får helt enkelt köra på replay.
Ja, men det blir ju prioritering. Efteråt. Jag kan ju gissa på, du nämnde ju Leipzig också. Är det tysklaget som kommer vara på dina skärmar eller?
Ja, det kommer ju framförallt vara just den här kvällen, tisdagen då, kommer ju vara störst fokus på Dortmund, Barcelona.
Ja, det gäller nog samma här kan jag säga.
Det blir, och vi kan ju hoppa till den matchen nu direkt. Ja. Det är ju en oerhört intressant match. Ett Dortmund som har inledde starkt först de första omgångarna i Bundesliga, men hade en liten plumper mot Union Berlin, vart man förlorade med 3-1. Och jag tror kanske att det var inte bra jobbat, men man kanske kan se det som en nyttig läxa att man inte bara kan ställa ut skorna och tro att man tar poäng bara så där. För det gjorde man verkligen inte. Men man har ju ändå en Paco som i målform. Han har nätat i alla matcher han har spelat den här säsongen. Även för Spanien har han nätat. Man har en Sancho som levererar. Så det finns en offensiv styrka där. Bakåt har de också sett helt okej ut och bra nu med Hummels och Akanje. Men de har ju skadebekymmer. Schultz och Akanje kommer missa kommande ligamatchen. Och då är det ju oklart att de hinner bli klara mot Barcelona. Som heller inte ser 100% ut. Men där är kanske svaret Messi har saknats. Kan det vara så enkelt?
Ja, till viss del är det ju såklart så att när Lionel Messi kommer in så blir ju det där laget ett väldigt mycket bättre lag. Nu såg jag att det är väl tveksamt. Det pratas om att han skulle göra comeback i helgen, men nu är det väl någorlunda tveksamt om han kommer spela mot Valencia nu då på, jag tror det är söndag eller lördag. Jag minns inte vilken av dagarna det var.
Det är en lördag.
Det är lördagsmatchen, just det. Det är helgen i alla fall. Men det är väl inte helt omöjligt att se att han ändå skulle kunna spela mot Dortmund. Men jag tror dock inte man vill chansa med tanke på hur otroligt viktig han är för det laget att ta in honom för tidigt. Att det blir ett återfall. Luis Suarez har ju också på en skadelista och det är i sig också ett någon otroligt stort tapp. Griezmann har i en match klivit fram, i övrigt har han ju varit totalt osynlig. Och så har ju Dembélé också skadad. Det finns ju en tunnhet i den här offensiven i truppen som gör att det ändå finns ganska mycket frågetecken. Och mot ett Dortmund som ändå på ett väldigt fint lag. Personligen är väl jag, inte för att önska någon skadad, men att Schultz är borta innebär ju att Hakimi antagligen får spela. Och jag vill ju att Hakimi ska få spela i och med att han är på lån från Real Madrid och ska utvecklas. Så positivt ser jag det i alla fall, att Achraf får komma in och spela i alla fall. Men...
Bara kort där, det är lite roligt. Han hoppade in, Schultz hade ju en liten tung match mot Köln i en annan omgång än vart Köln tog ledningen för att Schultz inte markerade på en hörna. Och i den andra halvleken hoppade då Hakimi in istället för Schultz. Och rätt som det slår han till med ett nickmål också. när Dortmund vände och vann. Så det var kul för honom.
Ja, men det är kul att se hur han har utvecklats, att han också tar liksom bytt kant på sätt och blir en sorts inverterad ytterback när han kommer till Dortmund. Han var ju högerback främst när han fick spela i Real Madrid, fostrad i Real Madrid, och sen så har man skickat med honom till Tyskland för att få lite den här, vad heter det, Carvajal-effekten. Som när Carvajal spelade en säsong i Leverkusen så gjorde han det ju fantastiskt bra. Kom tillbaka och är en av världens bästa högerbackar idag. Achraf känns nästan som en större råtalang än vad Carvajal gjorde på den tiden. Kommer till en större klubb. Får också väldigt mycket speltid i Dortmund och gör det ju fantastiskt faktiskt förra säsongen. Så man vill ju se ändå att det här tvåårslånet, att han fortsätter utvecklas nu så att han kan komma tillbaka och slåss med plats i Real Madrid på allvar. Men alltså Dortmund har ett riktigt bra lag alltså. Jag är väldigt nyfiken på att se hur man kan hantera ett Barcelona som ändå har svajat något. Så att det känns också oerhört svårt att förutsäga hur det ska gå faktiskt, måste jag säga.
Jag instämmer, det kommer bli en oerhört intressant match. Jag tror också att det kommer falla en hel del mål. Jag vet inte, vanligtvis brukar ju när två storlag möter varandra att det blir lite försiktigt, man tar på varandra lite lätt. Speciellt nu också för att det är första matchen i CL-gruppspel. Men jag tror ändå att det kan falla en del baljer i den här matchen.
Sen är frågan, alltså kommer Dortmund låta ett Barcelona diktera villkor i en sån match på hemmaplan, eller kommer man liksom försöka se till att ha bollen själv? För det, någonting som kan vara ganska farligt mot Barcelona är ju ändå att alltså sikta på att diktera villkoren för mycket mot ett lag som är väldigt bra med att hålla bollen. För det är svårt att spela samma typ av fotboll som Barcelona gör mot Barcelona.
Jag tror att alltså om man jämför bara vad Dortmund gör mot storlaget som Bayern München i ligan och när de möts, då låter de ju Bayern München diktera spelet, men de är ju så extremt giftiga på sina kontringar.
Ja, och där har du ju en styrka som de väldigt lätt kan utnyttja mot ett Barça när det kommer ett bolltapp och så vidare. Vi får ju se hur de formerar mittfältet i Barça också. Man väntar ju på att få se Arthur, De Jong, Busquets känns ju som det här monstermittfältet på något sätt. Nu har ju Frenkie De Jong strulat. Det har inte riktigt klickat för honom hittills. Han känns inte riktigt inblandad i liksom Barcelonas spel. Om man ska se på de första omgångarna. Busquets har fått ganska mycket kritik för att verka allmänt trött också. Och Arthur och är fantastisk fortfarande. Men det ska bli kul att se hur man väljer att formera det här mittfältet. Det finns ju en Alenia också. Det finns en Sergio Roberto som används som mittfältare nu också. Det finns ju, som du sa, en Arturo Vidal. Så att det är många mittfältare att välja på. Och det beror nog lite på också vilka offensiva pjäser som finns tillgängliga. Hur han väljer att, då Valverde väljer att formera det här mittfältet. Och det kan nog avgöra ganska mycket också.
Ja, det blir som sagt en riktigt fin tillställning på tisdagen. Sista matchen som jag tänkte vi går in på lite djupare på tisdagen, det är ju Napoli-Liverpool. Ett Liverpool som kanske inte sett så överdrivet överlägset ut alltid i ligan hittills, men de har gjort jobbet helt enkelt. De har vunnit sina matcher, vann mot Norwich, vann mot Southampton, vann mot Arsenal och vann mot Burnley, ska möta Newcastle näst.
De har ju en grundnivå som gör att de vinner sina matcher, och det är ju precis de och City har det. Jag ser ju fortfarande Manchester City som snäppet vassare, snäppet stabilare. Och även, nu ska vi säga att borta match mot Napoli, det är ingenting du åker och hämtar 3 poäng från utan problem. Napoli kan mycket väl se till att få ganska bra resultat här, men i längden så kommer ju Liverpool att lösa den här gruppen. Det har väldigt svårt att se något annat, så kan man väl säga. Men det är inte omöjligt att de får en chock här och nu. Sen har de ju redan fått chocker från Napoli förut, så de vet ju vad de ger sig in på. Det känns ju som en repris på där vi fick se förra säsongen, även om Napoli har lite nytt folk och lite nytt att bygga ihop då. Manolas Koulibaly bak har ju inte varit liksom, på pappret är det så vackert, men på plan har det ju varit ganska svajigt. Jag vet inte hur många mål de har släppt in hit.
Tänkte precis säga det, de har spelat 4-3 mot Fiorentina och förlorade 4-3 mot Juventus. Varit målrikt som bara den här de har spelat.
Gjorde inte till och med Koulibaly självmål mot
mot Juventus precis. I 92 minuten.
Exakt så var det, ja. När de vände tillbaka och tog ändå in alltihopa och sen bara kastade med ett självmål.
Ja, det är tufft ibland.
Ja, det är ju det.
Men även den matchen, där tror jag kommer bli väldigt avvaktande lite mera på ett sätt. Att man, en Klopp som kommer nog vara nöjd med en poäng borta mot Napoli. Det tror jag inte han kommer gräma sig mycket för om det skulle sluta så.
Nej, men nu är ju också den stora skillnaden jämt emot, liksom, vad ska man säga, förra gruppspelet. Det är ju att både Napoli och Liverpool sitter i en väldigt mycket enklare grupp i allmänhet. Att de har inga problem att torska matcherna, kommer kunna ta sig vidare oavsett. För sen så väntar liksom Schenk och Salzburg. Och det, att om Schenk eller Salzburg tar en av de där två platserna, så är du en mega skräll. Det hade varit, alltså, väldigt refreshing för Champions League, alltså systemet som helhet såklart. Men det, jag tror inte det ska finnas att de kommer lösa sina poäng, och Liverpool kommer ju lösa sina segrar mot de här andra lagen i gruppen. Det är svårt att se något annat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Instämmer. Vi fortsätter till onsdagen. Jag rabblar bara upp matcherna kort som kommer spelas, och sen går vi in på två matcher där speciellt som jag tycker är lite extra intressanta. Men först Olympiakos Spurs, Club Brygge Galatasaray, Bayern Red Star Belgrad, alltså Röda Stjärnan, PSG Real Madrid, Shakhtar City, Dynamo Zagreb, Atalanta, Leverkusen Lokomotiv Moskva och Atletico Madrid Juventus. Och just det här sistnämnda är en av de här matcherna som jag tänker vi kan gå in lite djupare i.
Det är inte svårt att gissa vilka matcher du vill gå in på här.
Nej, det är ju väldigt mainstream här, men det är ju även de matcherna som kanske många ser, ja, det ser flest folk fram emot. Och vi fick ju se Atletico Madrid, Juventus på Friends Arena, om jag inte helt misstar mig, för en månad sedan ungefär.
Ja, men precis. Här på Friends var det ju de spelare.
Precis. Och det, jag tror det kan bli en riktigt intressant match. Atletico Madrid som har ju kanske inte övertyga, att du får gärna rätta mig om jag har fel här. De har gjort sitt jobb, vunnit sina tre inledande La Liga-matcher, och Joao Felix har ju verkligen levt upp till förväntningen hittills.
Ja, alltså jag skulle väl ändå säga att om man tittar på, jag minns, jag var ju på plats på matchen på Friends här, och då minns jag att man satt där och såg Joao Felix, hur rädd man blev över vilken råtalang det här är. Alltså herregud vad bra den här killen är. Herregud vad bra den här killen kan bli. Okej, hypen är befogad. Nu fattar jag vad pengarna användes på. Man hade ju sett det till viss del också tidigare med under försäsongen. Men herregud vilken talang, inte man. Och Atletico såg väldigt bra ut i den matchen. Vann jag också och har ju gått vinnande ur det mesta liksom här under försäsongen också. De har vunnit varenda match under försäsongen, helt enkelt. Men om man tittar på ligastarten, så det här tänker man, det här är ett nytt Atletico, ett mer offensivt, frejdigt Atletico. Så är det ändå 1-0, 1-0 i de två första matcherna. Och det är något vackert med det. Och Joao Felix tycker ändå att jag såklart han har visat alltså, sin kvalitet stundtals och så vidare. Men man märker också att det är en ny miljö, att folk tar honom ganska hårt och att han fortfarande håller på att försöka hitta sin plats i den här ligan på något sätt. Det är inte den här självklarheten som man hade under försäsongen. Det var ju också någonting man var väl medveten om, att det skulle inte bli lika lätt väl när tävlingsmatcherna börjar. Nu möter han ett Juventus som har upplevt Joao Felix en gång. Vet kanske hur man ska hantera Joao Felix bättre den här gången. Men sen, samtidigt så har ju han sådana kvaliteter att han skulle kunna gå in och liksom dominera oavsett. Men Atletico hemma mot ett Juve, ja, det är också oerhört svårsiat att se vart Atletico det här året faktiskt är. Jag tror ju att det är ett lag som kommer att vara långt både i liga racet och även i Champions League i år. Och jag tror att hemma så är de väldigt svåra att hantera. Juventus är också ett lag man inte riktigt vet vart man har, även om man vet att de är fortfarande stor favoriter att vinna Serie A i slutändan och har den här vinnarmentaliteten. Så är det också intressant att se hur kommer de formera sitt lag, vad kommer de ha för spelare, hur långt fram är de i liksom Maurizio Sarris bygge. Är det många svar man kan få här nu, men det är fortfarande så pass tidigt att det känns som att det blir ändå någon form av träningsmatch aura när det är så här tidigt i ett gruppspel. Om du förstår vad jag menar, för vi vet att Atletico Madrid och Juventus kommer gå vidare från den här gruppen, förr eller senare. Eller vilken grupp är det de är i nu igen, tänkte jag.
De är i gruppen med Leverkusen och Moskva.
Exakt, och Leverkusen med Havertz kanske kan liksom ställa till det för något av de här lagen, men sett över liksom sex matcher i gruppspelet så ska ju Atletico och Juve gå vidare. Och om Atletico vinner hemma så skulle jag inte förvåna mig om Juventus vinner hemma sen efter det. Liksom. Det är två otroligt bra lag, otroligt intressant match att se, men tyvärr så krockar den ju. Så man kommer ju inte ha hela öga på den.
Ja, du kommer ju titta extra mycket på just Dynamo Zagreb och Atalanta.
Faktiskt, alltså Papu Gomez och Duvan Zapata som ska spela CL, det tackar man inte nej till ändå.
Nej, det måste ju understrykas. Det är ju otroligt roligt att Atalanta är i Champions League, tycker jag.
Ja, men det ska bli spännande att se. Att det är lite befriande att äntligen ha ett liksom ny italiensk bekantskap som faktiskt ska spela det här gruppspelet. Vi får ju se vad de kan uträtta. Det är ett fint lag liksom under Gasperini som nått långt, men och också fått behålla alltså sina viktigaste spelare, känns det som, under det här transferfönstret. Men de är ju inte byggda för CL på något sätt, men Det ska bli kul att se mot Dani Olmo som blir väl kvar i Dinamo Zagreb, sjukt nog. Supertalangen från Spanien.
Ja, vi får se. Men den matchen jag tänker extra på är ju självklart PSG, Real Madrid. Ett PSG som har varit i under loopen hela sommaren, likt Real Madrid med övergångar hit och övergångar dit. Jag tror alla är nog trötta på den soppan med Neymar bland annat.
Neymar-soppan.
Real Madrid har ju liknande soppa med Bale, så de kan ju gå på soppkalas om man säger så.
Alltså,
enkelt sagt,
vad ska man säga, i Real Madrids fall känns det som att Gareth Bale-sagan, den avslutades på ett liksom förvånansvärt sunt sätt. För att Gareth Bale, okej, man ville bli av med honom, man såg honom som en spelare du skulle bli av med under sommaren. Gick ut liksom, Zidane går ut liksom presskonferenser och säger att vi ska sälja honom, och det är ju spel för gallerian till viss del också. Bale vill egentligen stanna, slutar med att han inte vill stanna, bestämmer sig för att dra till Kina, får inte dra till Kina, blir irriterad, spelar lite golf och så vidare och så vidare, och sen slutar det med att okej, Gareth Bale kommer inte gå någonstans, och då tänker Gareth Bale och så tänker Zinedine Zidane, okej. Bale tänker, ja, jag blir kvar här, jag får göra mitt bästa, det finns mycket värre saker än att vara kvar i Madrid. Zidane tänker, okej, nu ser det ut så här, vi blev inte av med Gareth Bale, jag får räkna med Gareth Bale den här säsongen, han är i truppen, premiären, Bale in i startelvan. Zidane visar, okej, Gareth, nu tillhör du den här truppen, nu konkurrerar du på samma villkor som alla andra. Nu lägger vi sommaren bakom oss och så får du bevisa att du ska spela i det här laget. Och han går ut och faktiskt bevisar det och visar att, ja men jag kommer att kämpa för min plats här. Och har varit en av Real Madrids bästa spelare under början av säsongen. Så att den soppan är liksom, alltså den är bortblåst skulle jag säga. I Paris fall så vill jag ju ändå gärna se att Neymar och Tuchel bara, ja, men det här är sommaren som har varit. Men då är det snarare Neymar som har drivit det här på ett helt annat sätt. Exakt. Och där gör ju det till en annan situation.
Annan situation, precis. Det är ju inte alls samma sak där.
Neymar går in och bara, ja, du, jag blev kvar här, jag tänker kämpa för min plats. Tuchel bara, ja, men Tuchel kommer ju räkna med Neymar naturligtvis. Liksom. Det är en så pass bra spelare.
Det måste han ju, ja.
Men det, vi får se hur proffsigt Neymar sköter det här.
Mm. Precis.
Det är ju det som är frågan.
Det är också en liten speciell situation för PSG, för de har ju en rätt så tung skadelista just nu. Jag vet inte om alla kommer hinna bli friska, men det är ju det är en Herrera, Kera kanske man inte ska räkna in där, men Mbappé, Draxler och Cavani som är på skadelistan just nu. Självklart har man fortfarande spelare som De Maria, Verratti, Marquinhos, Thiago Silva där bak. Choupo-Moting får man självklart inte glömma bort.
Finarna.
Och Neymar nu också som kommer tillbaka.
Och Icardi.
Just det, Icardi. Snyggt, det glömde jag helt och hållet bort. Så de kommer ju förmodligen kunna ställa upp med en De Maria, Neymar och Icardi. Så det är ju ingen dålig trio de har.
Jag tror dock inte Neymar är liksom riktigt i liksom fas för att gå in och spela det ännu. Men han kanske gör det nu när skadeläget ser ut som det gör.
Han spelade dock... Spelar inte för Brasilien?
Jo, precis. Och gjorde det bra dessutom.
Mm. Så vi får se hur fit han kommer vara. Men det känns ju som att Real Madrid... Självklart, de har ju inte haft den bästa säsongsöppningen. Vinst mot Celta Vigo första omgången. Men sen oavgjort mot Valladolid och Villarreal. Möter Levante näst. De är ju favoriter trots bortaplan, skulle jag tycka.
Ja, alltså 50-50 ändå skulle väl jag säga i det här läget. Real Madrid är ju också ett otroligt svårdefinierat lag. Mm. Vart är Real Madrid? För det finns ju uppenbara problem i Real Madrid. Det finns uppenbara liksom truppbrister i Real Madrid. Sen har vi ju också en X-faktor i form av Eden Hazard som sannolikt kommer tillbaka och är spelklar till Levante-matchen nu på lördag. Vad kan han uträtta? Vad kan han bidra med? Hur kommer mittfältet se ut? Kommer liksom bara den faktum att det finns ju bara ett visst antal mittfältare att välja mellan. Försvaret, kommer de få ihop det? Det är många frågetecken i Real Madrid och då känns det som att Paris på något sätt är lite längre framkomna i liksom stabilitetsmässigt. Sen har ju Paris ett helt nytt mittfält man håller på att spela ihop med vad heter det? Idrissa Gueye och Sarabia som ska in där och då har André Herrera och så vidare. Det finns ju mycket nytt folk där på något sätt som ska in också. Men samtidigt, Paris hemma är ju väldigt starka när de får spela på Parc des Princes. Det säger man om alla lag, så jag drar ju bara floskler i princip just nu. För det är så svårt att sia de här matcherna, hur det ska gå och vilket. För det är att när de här storlagen möts så är det ju... Så lever var match sitt egna liv som... Janne Andersson brukar säga, och det är ju verkligen så i det här sammanhanget. Hur kommer det utveckla sig? Hur kommer Paris att hantera Real Madrid? Kommer de att liksom blotta Real Madrids uppenbara problem att jobba hem efter de har anfallit grundläggande saker? Eller kommer Real Madrid att faktiskt lyfta sig när de får möta ett lag av högre kaliber? Real Madrid måste ju lyfta sig på ett eller annat sätt under den här månaden med tanke på att Paris, Sevilla borta väntar efter det, Atletico borta väntar innan månaden är slut. Det är ju ganska många tunga matcher som kommer i det här, så det blir en ganska viktig september månad för Real Madrid.
Mm. Oerhört viktig. Och det är lite roligt här, bara sidospår. Gareth Bale drog ju på sig ett rött kort där mot Villarreal efter sina två mål, bara för att vara lite mer i centrum. Så han kommer ju vila upp sig under ligafotbollen.
Han kommer nog spela den där matchen på...
Exakt. Han vill säkra sin plats helt enkelt.
Ja, precis, på onsdag. Ja, nej, men han kommer spela på onsdag. Jag har svårt att se något annat i alla fall. Så kan vi säga. Mm. Han fick ju vila lite också för Wales nu senast, såg jag, i sista av landskamperna.
Då klev Daniel James fram istället.
Vad bra han är, Daniel James. Jag är otroligt imponerad av honom, måste jag säga. Han har någonting som väldigt få andra brittiska fotbollsspelare har, tycker jag. Kvaliteter som är otroligt trevliga att titta på.
Jag instämmer. Frågan är, jag är ju lite så här, han har en fin spets, men jag tror inte han kommer bli någon världsstjärna, men han kommer definitivt bli en oerhört bra spelare för laget han spelar i.
Ja, men det är sällan jag tycker att en brittisk spelare ser så spännande ut som Daniel James. Alltså det finns något väldigt fint. Jag gillar de kvaliteterna hos en ytter. Liksom. Sen hur hög är höjden naturligtvis, men han är tillräckligt hög för att kunna var en helt självklar del av Manchester Uniteds anfallsspel i framtiden. Det är ju inget tvekan om saken, tror jag.
Det tror jag också. Ja, men det var det CL-spelet. Kan ju bara kort nämna, Europa League kommer också spelas. En skön match som jag kommer att se fram emot i Eintracht Frankfurt mot Arsenal.
Nej, den direkt första rundan också.
Det är direkt första rundan där, varför inte? Det kommer bli riktigt trevligt att se det, tycker jag. Sen annars, vad finns det mer gott och blandat i Europa League?
Malmö FF måste väl nämnas, eller?
Malmö FF måste nämnas, Dynamo och Kiev, tidig match på torsdagen. Vi har Getafe Trabzonspor, vi har Köpenhamn, Lugano.
Jag tycker ändå att lottningen var tråkigt i Europa League. Alltså Frankfurt Arsenal är ju det här tunga mötet, men i övrigt har vi något annat.
Nej, jag ser just nu inget som jag känner så här bara, åh. Men ja, vi får
Gladbach,
se helt enkelt.
Roma, men nej, alltså det är verkligen ganska tråkiga grupper. Sen är det ju det stadiet av Europa League också, att det är inte så jättespännande. Många går igång på Malmö mot Köpenhamn, och det förstår jag ju med tanke på liksom det, alltså broderbyt som väntar. Och de har ju, och liksom kampen om Skandinavien, det är väl nästan där man kan ta med sig som sittande här i Sverige från det här Europa League-gruppspelet. Det blir spännande att se hur, om Malmö kan återupprepa där de gjorde förra säsongen, väldigt fint gruppspel i Europa League, även i en på pappret lite enklare grupp, tycker jag ändå, än vad de hade senast.
Det har du rätt i. Ja, vi får se vad tysken Rössler hittar på för något. Måste alltid nämnas när det finns någon tysk. det är sen gammalt. Är Men Makoto, riktigt roligt att prata med dig.
Samma.
Det vi kan enkelt sagt summera är att äntligen är CL och Europaspelet igång, och det kommer bli jävligt mycket matcher och roliga matcher att se fram emot framöver.
Äntligen är ju det här minst, alltså det jobbigaste landslagsuppehållet på landslagskalendern enligt mig är ju det här som precis varit nu. Alltså för att det kommer precis när den här liga-hypen har dragit igång igen, man har sett en Champions League-lottning, det är liksom 2-3 omgångar in i ligorna, man bara, oh, nu är vi igång, nu blir det spännande, och så kommer det här landslagsuppehållet.
Det är typ som julafton när man ser presenterna under granen på morgonen, men man får inte ta dem. Man måste vänta tills man har gått till kyrkan, tills man har ätit julmaten och lyssnat på julsånger, och sen får man kliva fram. I alla fall enligt mina gamla traditioner. Så jag hade långa julaftonar när jag var ung.
Jag brukar, när jag var liten, så fick jag så här, jag är bortskämd också, men jag fick en kompensation när man ändå lyckades plocka någon klapp under granen på morgonen. Och sen så fick man de andra klapparna, de liksom tunga grejerna, de kom på kvällen sen.
Ja, det är lite så som det har varit nu. Vi har fått lite känsla med ligaspelet och Champions League, men nu kommer vi först kunna paketera, tänkte jag säga. Det är tvärt emot, vi öppnar de stora klapparna.
Ja, det kommer i vår, de stora klapparna.
Det har du rätt i. Ja, nu är mycket metaforer. Men Makoto, riktigt kul att prata med dig.
Ja.
Så får vi prata snart igen, tycker jag.
Gör vi säkert. Ha det gött.
Ja, auf Wiedersehen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.